Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, välkommen. Du lyssnar till oss på Seniorradion och idag är Ingrid Karlsson och Timo Heino. Tänk att vi har hunnit fram till den 28 januari. Inte många dagar kvar på den här månaden och vi går mot vår och ljusare dagar, får vi hoppas. Men i programmet idag så ska vi träffa först konsument Gävleborg, Sara Stenqvist, som kommer att prata om garanti och eller reklamation. Sen har jag varit ut och gjort ett reportage om tulpaner. För tulpaner, det ska man ha på våren, tycker jag. Och sen har jag gjort ett reportage med författaren Teta Ås, som har gjort den här fina boken om Gevalia. Men jag hoppas att många känner sig lika pigg som Lill Lindfors.
Kriis!
efter Lill Lindfors den här låten så kan vi väl känna att vi har kommit igång ordentligt. Hörrni, idag är det flaggdag. Det är Karl som har namnsdag. Och heter man Karla så får man hänga med på flaggningen. Som sagt var, 28 januari då är det Karl och Karla. Karl betyder fri man och är ett klassiskt nordiskt namn, identiskt med ordet Karl. Under medeltiden så var Karl förbehållet kungar och stormän, men på 1800-talet spred sig namnet till allmänheten och blev alltså det vanligaste förnamnet. I almanackan står Karl till minne av Karl den store. Och Karla då, ja, kring förra sekelskiftet var Karla lite mer i ropet, men namnet har aldrig kommit i närheten av samma popularitet som den manliga formen Karl. Namnet började användas i Sverige i början av 1800-talet, men sin plats i almanackan fick Karla 1986. Om vi fortsätter i veckan då, så den 29 januari då är det Diana, 30 Gunilla och Gunhild. 31 januari Ivar och Joar. Och sen är vi inne i februari, så på lördagen den första då är det Max och Maximilian, och då är det vegetariska dagen. 2 februari då är det kyndelmässodagen, och då finns det ingen som har namnsdag. Och kyndelmässodagen, det betyder att det är 40 dagar efter jul. Och 3 februari Disa och Gördis, och då är det andningens dag, stod det i kalendern. Vi ska lyssna på lite mer musik, och då ska vi lyssna på trumpet, musik av Herb Albert. Och där var det slut på Herb Albert och Magic Trumpet heter den. Välkommen, säger jag till Sara Stenqvist från Konsument Gävleborg.
Ja, tack så mycket.
Hur är det?
Jo, men det är bra tycker jag.
Ja, ja, det har ju gått en hel månad nu på nya året.
Ja.
Men man kan ju önska god fortsättning i alla fall.
Ja, tack så mycket.
Som inte har setts. Jag måste börja med att fråga innan vi pratar. Mm. Var någonstans på nya kulturhuset Agnes finns ni nu?
Ja, vi på Konsument Gästrikland, vi har ju tillsammans med andra verksamheter nu äntligen fått flytta in och öppna vårt fantastiska kulturhus Agnes här i Gävle. Och där sitter vi på konsumentvägledningen, så sitter vi på plan 3 i det huset och har vår drop-in-verksamhet. på tisdagar och torsdagar mellan 9 och 12. Men vi har ju också vår telefontid som vanligt, måndag till torsdag 9 till 12 och fredag eftermiddag 13 till 16.
Men ni har fortfarande så man kan beställa tid hos er, va?
Ja,
eller?
Ja, om man inte kan komma på drop-in-tiden så kan man boka en tid på, utanför öppettid. Ja. Och då träffas vi uppe på plan 5. Och där träffar man också budget- och skuldrådgivningen om det är så att man vill ha kontakt med dem. Och budget- och skuldrådgivningen tar ju bara emot bokade besök. Så då får man kontakta först och boka en tid och sen så kan man träffas där.
Ja, jag hörde just igår tror jag det var, de pratade, jag har ju blivit så ökning med just med skuld, skulder.
Jättemycket ökning. Kronofogden kom ju med ny statistik igår för hur det ser ut.
Ja.
Vi är ju skuldsatta många av oss och skulderna ökar. Antalet personer som har skulder ökar men också att det totala skuldberget som de här skuldsatta har ökar jättemycket. Och det är ju för att skulder förräntas. Det är ränta på ränta vilket gör att om man har skulder som ligger så kommer de att växa med tiden.
Ja, det är många som inte tänker på det när man kanske tar ett lån eller så. Att man kanske klarar det då.
Så är det. Men man måste ju hela tiden tänka på vad ska jag betala, vad kommer jag att ha betalat i slutändan så att säga. När jag har betalat färdigt det här, vad har jag betalat då? Och då är det många gånger så att om man räknar ihop, om jag behöver ta det här lånet nu på 100 000 för jag måste köpa en ny bil eller vad det kan vara. Så. Och sen så beroende på vad jag får för ränta så kanske det blir så att när jag har betalat av det där, då har jag kanske betalat 200 000. Och då får man ställa sig frågan, är jag intresserad av att betala 200 000 för den här bilen?
Ja. Nej, men det är liksom, jag tror man biter sig själv i svansen, brukar man säga så? Om man gör någonting sånt där.
Ja.
Men hörde du vilken ålder det var? Jag hörde någonting så där bakhuvudet att åldrarna på det som var mest skuldsatta nu, var de upp till 44 år eller någonting sånt där?
Ja, men precis. Det är ju mellan åldern eller på att säga som skulden ökar mycket. Men vi har ju också skulden som ökar i gruppen unga vuxna, alltså 18-25 år. De blir också en grupp som är mer skuldsatta nu än vad de har varit någonsin tidigare. Och det tror jag handlar om hur våra konsumtionsmönster, alltså hur vi handlar och på vilket sätt vi handlar. I dagsläget är det ju väldigt lätt att handla på avbetalning och kredit på ett sätt som det inte var bara för 10-15 år sedan.
Nej, man har det där kortet och så tar man och tänker inte på...
Och man får ju erbjudandet i affären. Du kan ju gå här på stan och gå i affärer och då är det reklam för olika kreditlösningar. Liksom. Ja, men du köp idag, betala sen.
Mm. Ja, man har ju vissa affärer som verkligen säger att du får 10 månader.
Ja, precis.
Nej, det var inte det vi skulle prata om.
Nej, men det är alltid intressant att prata om ekonomi också.
Jo, men eftersom de nämnde det igår att skuldenberget hade vuxit så väldigt.
Ja, det är väldigt aktuellt.
Så man får väl vara glad att... Men jag vet inte, jag tror... De pratade ju mycket om pensionärer förut också, men de sa ingenting om dem igår tyckte jag.
Nej, de kanske inte löfte speciellt igår, men seniorer och pensionärer är också en grupp som är mer skuldsatta nu än vad man har varit tidigare. Och när man ska gå i pension så är det ju för de allra flesta av oss att man får en dramatiskt ändrad ekonomi. Mm. Så är det.
Mm.
Och då är det ju bästa att tänka efter före som med så mycket annat. Det vill säga att man har en plan. Alltså hur kommer det se ut nu när jag ska gå i pension? Hur mycket inkomster kommer jag ha? Och vilka utgifter kan jag i sådana fall skruva på? Att man kanske måste också göra förändringar i hur man konsumerar eller vad man gör så att säga. Beroende på hur mycket pengar man har att röra sig med.
Ja, det blev ju stor skillnad från lön till pension.
Ja.
Men du, Sara,
vi
skulle prata om garanti eller reklamation.
Ja.
Och vad är det?
Ja, men precis. Vad är det för skillnad på garanti och reklamation?
Ja.
Och det är det jag tänkte att vi skulle prata lite om. Vi har ju någonting som heter konsumentköplagen. Det betyder att man har rätt att reklamera fel på en vara. Hur lång tid har man på sig, Ingrid, att reklamera?
Ja, men är det inte 2 år kanske? 3?
Ja, precis. 3.
Är det 3?
Ja, det är 3
okay.
år. Ja. Och 3 år har det varit sedan 1990, för då fick vi det som då kallades den nya konsumentköplagen. Sen har vi fått en ny uppdatering 2022. Då fick vi återigen en ny konsumentköplag. Och det var med ändringar utifrån ett EU-direktiv. Och en av de stora förändringarna som skedde då 2022, det var att presumtionsfristen och presumtionsansvaret vid en reklamation förlängdes från 6 månader till 2 år. Mm-hmm. Vad säger jag nu egentligen? Jo, tidigare var det så. Vi har 3 års reklamationsrätt. Jag köper en vara. Under de första 6 månaderna, då räknades alla fel som ursprungliga. Det vill säga att det var företaget i sådana fall som skulle visa att det inte var ett ursprungligt fel. Efter 6 månader, då var det jag som konsument och köpare som skulle visa att det var ett ursprungligt fel. Det räckte alltså inte med att jag visade att det fanns ett fel, utan jag måste också bevisa att det är ett ursprungligt fel. Den tidsfristen förlängdes 2022, vilket betyder att idag, om jag köper en vara, då räknas fel vara ursprungliga under 2 år. Så det är alltså företaget som har bevisbördan under hela de 2 första åren och visar på att felet i sådana fall inte är ursprungligt. Sammanfattningsvis, är det här bra för oss som konsumenter?
Ja, jag tänkte säga så. Det är väl bra för oss?
Det är bra, för vi behöver inte bevisa att det är ursprungligt och den tiden är 2 år. Och då, om vi då går till skillnaden mot en garanti. Nu har vi rätt ut vad en reklamation är och hur lång den fristen är. Ja, en garanti då? Måste ett företag ge en garanti?
Nej.
Nej, precis. Det är frivilligt. Det är de som bestämmer om de vill ge mig som köpare en garanti eller inte. Och det är också de som bestämmer vad ska garantin gälla. Alltså vad, det måste finnas kopplat ett specifika garantivillkor.
Och det ska ske vid köp?
Ja, det ska finnas vid köp. Och då blir det så här att tidigare då, när vi hade den här 6-månadersfristen, och så köpte jag ett kylskåp till exempel. Då marknadsförde de, du får 2 års garanti. Liksom. Och då kan det betyda att en garanti är ju då bättre än konsumentköplagen. Eftersom då var det ju efter 6 månader så måste jag bevisa att det är ett ursprungligt fel. Och då sa de, ja men du får garanti i 2 år. Vi tar på oss att vi kommer att hjälpa dig med alla ursprungliga fel under en 2-årsperiod. Nu säger ju lagen att de ska ge mig det redan från start. Så det betyder att i dagsläget så är det jättemånga företag, framförallt de som kanske säljer elektronik eller vitvaror och sådär, som säljer jättehårt, trycker jättehårt i sin marknadsföring på att de har garantier. Vi har garanti i 2 år, kom och köp hos oss.
Men det har de inte alls.
Nej, men det blir inget bättre än vad lagen säger. Alltså är det falsk marknadsföring. För en garanti ska vara bättre än de rättigheterna vi har enligt lagen. Och nu är det ju inte det. Så därför har Konsumentverket nu startat tillsynsärende mot 28 stycken olika företag som de har granskat. Och då visar det sig att 15 av de här företagen som är sådana elektronik- och vitvaruföretag, 15 av dem, de har falsk marknadsföring. För de har som marknadsstrategi att vi har garanti. Kom Ingrid, köp vårt kylskåp, vi har 2 års garanti. Men om vi granskar garantin så säger den inget mer än vad lagen redan säger. Alltså så blir ju det att du tror att du får någonting du inte får. Du får ju inget bättre än vad du redan har i lagstiftningen. Och vad gör man åt det här? Ja, men vi förlitar oss på Konsumentverket och att de ska tillrättavisa de här företagen så att vi ska få bukt med det här. Men det här kan ju låta krångligt, men summan av kardemumman och kontentan är ju att vi som konsumenter måste veta vilka rättigheter vi har och att vi ska veta att det är skillnad på en reklamation och på en garanti. För det är ju, oavsett om man har fått en garanti eller inte, eller om de har marknadsfört det hårt, så händer det ju ganska ofta att människor ringer till mig och säger att ja, men jag köpte de här hörlurarna eller telefonen eller vad det nu kan vara. Och så gick jag tillbaka, för nu funkar den ju inte. Och då säger de att ja, men garantin har gått ut. Och det är ett svar som man ofta får som konsument. Och många av oss, då tänker vi så här, jaha vad synd, garantin har gått ut. Ja, men då får jag köpa ett par nya. Hallå, du måste veta att det finns någonting som heter reklamation. Och du har rätt att reklamera oavsett om de pratar om en garanti eller inte. Då ska ditt svar vara så här, det här är inte ett garantiärende, jag vill reklamera.
Ja, men då behöver inte jag då när jag står där med hörlurarna bevisa det, utan att
nej.
Då är det upp till kund, eller till affären,
ja,
alltså,
ja, precis.
Att motbevisa mig.
Ja, om det har gått mindre än 2 år.
Ja, ja.
Sen ska ju felet i sig vara ett ursprungligt fel, det vill säga det ska vara någonting fel i produkten som kanske visar sig först senare. Det får ju inte vara så att jag har använt produkten på ett felaktigt sätt eller
nej.
Att jag har utsatt den för någonting som den inte klarar och så
nej,
vidare.
Nej.
Men så, det är liksom grundstenarna i reklamationsrätten och det här med garanti. Och det faller ändå tillbaka på att man behöver vara medveten och upplyst själv som konsument.
Mm.
För företagarna vet ju inte själva, liksom. Utan vi måste veta vad vi kan ställa för krav. För vet inte vi det, då kommer ingen ge oss det.
Nej, jag säger, man läser ju tidningen många gånger om folk som har varit... Nu, det har varit på ropet nu om en soffa.
Ja.
Och där fick ju inte kunden rätt.
Nej. Och då handlar det jättemycket om vad man har bevisat. Liksom.
Ja.
Då hade det gått längre tid. Alltså. Och då måste konsumenten måste visa att det är ett ursprungligt fel när det har gått mer än 2 år. Och då handlar det om vad man har för bevisning. Sen utöver det så handlar det också om vad man har... För det är klart att varans art som man brukar prata om har ju också betydelse. Och det måste alltid göras en bedömning i det enskilda fallet. Konsumentköplagen som vi pratar om nu, den lagen är ju lika oavsett om du har köpt en soffa, en ny bil eller ett par strumpor. Men då kan man tänka att ja, men jag kommer nog inte kunna reklamera ett par strumpor efter 2 år. Liksom, om jag använt dem mycket. För det handlar ju också om i grunden vad det är för vara. Liksom,
ja,
vilka egenskaper har den här varan. Sen är det där jättesvårt. Liksom, för det är alltid att... Man får ett sånt där lösryckt ärende, den här soffan, och tycker man att det är jättekonstigt.
Mm.
Men man måste alltid gå in i sådana fall och granska, okej, men varför blev det så då? Vad säger Arn i sin bedömning? Varför har de liksom dömt det på det sättet? Sen kanske man inte håller med Arn, det är en annan sak. Men det finns alltid skäl till varför de har dömt på ett specifikt sätt. Och är man nyfiken så kan man vända sig till Arn för att alla deras handlingar är ju offentliga. Så
ja,
då
ja.
Kan man begära ut och läsa. Så
ja,
får man
ja.
Se deras resonemang i ett enskilt fall.
Får jag fråga innan vi slutar, Sara. Har ni fortfarande kvar de här pärmarna hos er där man kan slå upp råd och rön och allting sånt här? Eller får man gå in på nätet nu och
vi
läsa?
Vi har en prenumeration av råd och rön kvar hos oss.
Det har ni.
Vi har tidningar och testerna i ett index och så får man liksom leta upp tidning och test och sådär. Så det finns hos oss. Men man kan också efterfråga testet digitalt om man vill ha det skickat till sig eller utskrivet.
Ja, ja, men jag tänkte, man kan ju sitta där, man kan hitta på andra grejer när man sitter och letar i sådana här grejer.
Absolut.
Håller du med?
Jag håller med. Kom, ja, men det är alltid det jag håller med främst om, det är det att undersök innan. Undersök marknaden, undersök vilket behov har jag och titta efter före, vilken produkt motsvarar mitt behov. Då tycker jag att man har gjort sitt bra jobb som konsument. Sen så kan alltid saker gå sönder och då får man ta det när det händer, så att säga. Men också undersöka vilken vara tror jag passar mig.
Bra, Sara. Mm. Nu tror jag säkert många har blivit lite upplysta här på nyåret att vi ska hålla koll här.
Det är bra.
Får jag fråga dig, Sara, din Martin, kommer du ihåg honom?
Ja, det gör jag.
Ja.
Jag vet att min farmor var ett stort fan.
Ja, ja. Jag var också fan av Dean Martin. Nu ska vi lyssna. Jag såg ett reprisprogram om honom på tv här. Och jag var faktiskt, han var ju underbar tycker jag. Nu ska han sjunga Just in Time för oss.
Härligt.
Just in time. I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now you're here. Now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I've found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time. And changed my lonely life. That lucky day. Now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. Oh, love came just in time. You found me just in time. And changed my lonely life. That lucky day.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsetet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
När det våras skickar jag till dig tulpaner från Amsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig tulpaner från Amsterdam. När vi ses igen så får min vän tulpaner från Amsterdam. Gula röda ska de glöda. Jag ska svara och förklara det som inga ord får fram. Det är tulpaner från Amsterdam. Muntert en väderkvarns vingar, vingarna runt som till dans. Under de svingande vingar kysste en Gretchen sin hans. När du nu reser ifrån mig, sa hon och tåren den brann. Hur vet jag att du mig älskar ännu? Det ska du få se, svara han. När det våras skickar jag till dig tulpaner från Amsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig tulpaner från Amsterdam. När vi ses igen så får min vän tulpaner från Amsterdam. Gula röda ska de glöda. jag ska svara och förklara det som inga ord får fram med tulpaner från Amsterdam. La 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 la. Så får min vän tulpaner från Amsterdam. Gula, röda, ska de glöda. Jag ska svara och förklara det som inga ord får fram med tulpaner från Amsterdam. Med tulpaner från Amsterdam.
En gammal goding med Lars Lundahl som talar om att nu ska det handla om tulpaner faktiskt, men inte från Amsterdam utan ifrån Sörby. Och sägnen säger att en gång för mycket länge sedan så nåddes en persisk yngling av ryktet att hans älskade fästmö blivit dödad. Han tog sin favorithäst och galopperade rakt ut över kanten på en klippa. Där hans blod sipprade ner i marken växte klara röda tulpaner upp. Jag och kollegan Sven Johansson, vi åkte till Sörby. Ja, nu har Sven och jag tagit oss in i konferensrummet efter en promenad här på Sörby handelsträdgård. Och vi har fått reda på en hel del av Lars Hallenberg. Tack för att vi får komma.
Tack så mycket för att ni kommer och hälsa på.
Hur länge var det nu som Sörby handelsträdgård hade funnits?
Sörby grundades 1896, alltså det var hiskigt länge sedan. Och det var ju inne i stadsdelen Sörby, inne i Gävle. Då var det ju, ja, får tänka häst och vagn, och det var ju bänkgårdar och stuka och grönsaker och blommor, vad man odlade, jag vet inte, men där någonstans var det väl. Och det höll man på fram till någon gång på 60-talet då man successivt flyttade ut hit där vi är nu i Hagaström. Det var väl i början på 70-talet så hade man flyttat ut hela verksamheten hit, och här har det då efterhand expanderat.
Det är ju väldigt stort, hur stort yta är det?
Växthusytan är ungefär 13 000 kvadratmeter. Och så har vi då kylar som är ungefär 5 000 kvadratmeter. Eftersom att vi odlar tulpaner och tulpaner måste kylas efter vi har planterat dem, så behöver vi dessa kylar.
Ja, vi har ju fått en rundtur här, Sven och jag. Och jag måste säga att vi är väldigt imponerade faktiskt. Men du, hur många lökar sätter ni och när?
Det är lite olika år till år hur mycket det är, men i år har vi satt 20 miljoner tulpaner. Och de har vi planterat från slutet på augusti fram till början på december. Det är ju så att när löken kommer från Holland, så vi planterar den i torv och sen så sätter man i kyl. Och den kylen ska de få stå i ungefär 12-16 veckor ungefär, tills man tar in dem i växthuset. Så att de vi planterar i slutet på augusti, det är de vi har tagit in i början på december i växthuset, så vi hade dem färdiga till jul.
Och löken kommer alltså ifrån Holland?
Löken kommer från Holland. Den planterar de ut i sin tur på hösten i Holland, så den får rota. Och sen på våren får den stå och växa till sig där. När det blommar som bäst på fälten i Holland, då kommer de med en maskin och så slår de av blommorna. Därför att då ska näringen i bladen gå ner till löken igen. Det är ju jättesynd kanske, kan man tycka, man vet hur vackert det kan vara. Men ner med näringen till löken, och sen så sensommaren där, då kommer de ut med maskiner och så plockar de upp lökarna, storleksorterar dem och så skickas de till oss så att vi har dem hos oss första i slutet på augusti då.
Alla dessa lökar nu som ni kommer att få när ni plockar av de här blommorna, använder ni dem nästa år också?
Nej, det gör vi inte. Det är så att den tulpanlöken som blir våran tulpan, den i sin tur kommer att få dotterlökar runt sig. Det är det som sättet den förökar sig på. De lökarna kan vi skicka tillbaka till Holland. Och det gör vi också med en del just nu, för det är brist på tulpanlök i hela världen. Tulpanen har blivit så otroligt populär, för det första. Och nu pratar vi Kina, vi pratar USA, stora länder, många människor. Det räcker att de bara får för sig att köpa några tulpaner till per person så blir det väldigt mycket större efterfrågan. Sen så var det extremväder i Holland för hösten förra året. När man skulle ut med de här lökarna, då kom man inte ut med maskinerna på fälterna och kunde plantera. Och då var det, ja, det blev en brist där. Och då, det kommer att hålla i sig här om 4-5 år, spår man att det är en sån brist.
Men då måste jag få fråga som jag inte har tänkt på förut. Tulpanen är ju en billig blomma tycker jag. Kommer det att ses att det kommer att bli dyrare med tulpaner också då?
Som allt annat så allting har blivit dyrare för oss också. Vi uppvärmning, personalkostnader, löken. Det följer marknadsläget.
Ja, men jag tycker man måste ju hålla med om att tulpanen är en billig blomma och man kan få många blommor för ett pris och de är ju så härliga att ta i.
Jag tycker det. Jag tycker det. Det är bara lyssna på det här med tulpanljudet när man rasar runt med dem och fixar sin bukett där hemma. Sen lite grann beroende på vart man sätter den. Har man det allt för varmt så då kommer den inte hålla särskilt länge kanske. Men, eller om man har en inglasad altan och ställer ut den där på nätterna så kan man ju njuta av den ännu längre. Men det är lite olika.
Men du, hur många sorter tulpaner finns det hos er?
Vi odlar i år ungefär 100 sorter. Och det är då under perioden december fram till april. Men tar man då, om man går in just idag och tittar, så har vi ungefär 15 sorter. Och det, så kommer det vara 15 sorter kanske om en vecka, om nästa vecka. Men det är lite andra sorter. Och det är ju sen också lite olika vart vi är under året. Nu i januari så är det inte så jättemånga som vill ha så mycket gula tulpaner kanske. Vita är populärt. Alla hjärtan, naturligtvis röda och rosa. Och sen så har vi påsken som då är, ja det är verkligen gult. Ja, det kan vi säga.
Du, när vi gick runt här, jag tror inte det fanns någon sån här, fanns det någonting som heter papegojtulpaner?
Jo, papegojtulpaner finns det också. Men de är inte klara så pass tidigt. De första är på gång, borde vara skörd nästa vecka, måndag, tisdag någonstans, de första. Och det är samma med dubbla tulpaner, lite mer såna exklusiva, kommer successivt här också, så efterhand. Så det är, så vi har hela spektrat. Vi har dem när det är tid för det, så att säga.
Men du, jag tyckte också när vi gick runt här att vissa tulpanerna var så gängliga.
Ja, det är ju så att när det är sån brist på tulpanlök så har vi ju fått låta in vissa sorter som vi inte riktigt känner till hur vi ska odla. Och det är den här kylperioden vi pratade om tidigare. Det är ju att har de lite för kort tid i kylen, då blir det en kort tulpan. Eller för lång tid, så blir det en lång tulpan. Men det är olika vilken för sorten. Och en viss sort vill ha lite kortare, annars blir den väldigt lång. Och de vi såg var väldigt långa och gängliga, men de var ju vackra, det får jag ju säga.
Absolut, absolut.
Men de skilde sig åt från de andra, ja. Ruska heter sorten som vi såg, den är en lila.
Hur kan man veta när man ska klippa? För det var ju många som stod tillsammans, men damerna som jobbade där ute, de visste precis vilken de skulle klippa ta av.
Ja, nu har ju de rutinerade och jobbar här ganska mycket så de vet ju precis. Men det fungerar som så att vi har ju bord fulla med tulpaner. Det är 2000 tulpaner på ett bord. Och så tittar man snabbt över det bordet, hur det ser ut. Jaha, okej, här finns lite blommor där som visar färg. Vi ska skörda dem när de visar färgknopparna. Har vi inte plockat dem den dagen de visar färgen utan väntar en dag till, då kommer de att bli utslagen. Utan när de visar färg, man stoppar in handen ner till där löken är. Och så skakar man till lite grann på den tulpanen och då ser man blomman där uppe att den vibrerar. Ah, det var den jag ska plocka. Och så tar du med pekfingret och så knipsar du av den. Och så tar du och tittar den bredvid på en gång. När du ändå är inne där så plockar du en 4-5 stycken. Och sen lägger du dem som på din famn. Ja.
Mm, jag såg. De var väldigt duktiga.
Ja, de plockar ungefär 2000 tulpaner i timmen per person. Och varje dag så plockar vi ungefär 130-150 000 tulpaner. Så vi är ju ganska många som är ute på morgonen och skördar här för fullt. Och sen på eftermiddagen så då är vi inne i packen och så gör vi buketter och alltihopa.
Om flickor med blommor och vårens primörer, det blarras på stan, vilket nyp, vilket tjat. Nog ska ni få blomster, de fixar vi för er. Så här är vår stil, ingen onödigt bra. Köp en tulpan, annars får röven snitt i. köp av en snubbe med blomster i år. Köp en tulpan, langa hit lite kosing och lär dig din dönig att nu är det vår. Det är ju så mycket en mamma behöver, kosing till poker och skånken och öl. Till skatten blir aldrig ett rev och det över. Du hör vad jag säger, stopp är din knöl. Köp en tulpan, annars får du en smiting. Köp av en snubbe med blomster i år. Köp en tulpan, länge hit, lite kosning och lär dig din dönig att nu är det vår. Säg det med blommor, det är visst en slogan i blomsterbutiken, men den verkar trist. När vi blomstersnubbar gör ständigt en fråga, när gav du din kompis en halvfana fris, va? Köp en tulpan, annars får du en snyting. Köp av en snubbe med blomster i och fjär. Köp en tulpan, länge hit lite kosig och lär dig din dönig att nu är det vår. Vi samlar ihop lite avfall i hallen och kursar det efter vår egen fason. Och köper de inte, då får de på skallen. Det kallas för service och det är tradition. Köp en telefon, annars får du en smitig. Köp av en snubbe med blomster i år. Köp en telefon, länge i lite kosing, ha? Och lär dig din dönig att nu är det vår. Adieu!
Ja, jag sitter här med Lars Hallenberg på Sörby handelsträdgård och Sven och jag har gått runt och fått sett en hel massa. Men en fråga som jag kommer här, hur länge tar det att ta fram en ny sort tulpan?
Från att man har fått syn på en sort kanske på fältet eller att man har försökt korsa fram eller någonting, så kan man räkna med att en 15 år innan det har blivit så pass stor mängd av dem så det blir kommersiellt användbart. Du ska ju föröka upp från en till... Ja, vad multippen blir, men det går ju framåt. Men det tar, du kan räkna med 15 år. När du hittar den här tulpanen så tänker du att det här blir ju en hit. Det gäller att det blir det också då. Då. Men vissa sorter blir verkligen bra.
Nu har du berättat lite utländska namn här för oss. Men vem sätter de svenska namnen på dem då?
Ingen aning. Jag vet faktiskt inte vem som sätter namnet på, om det är den som, ja, den som hittar sorten.
För vårt svenska kungahus har ju fått tulpan. Victoria har väl en tulpan?
Victoria har en tulpan. Vi har Abba har ju en sort. Vi har Ingmar Stenmark. Det finns ett antal svenska kända personer som har fått ett tulpannamn. Det är väl någonting jag är stolt över.
Ja, vem vet. Man kanske hamnar... Det finns ingen Ingrid i alla fall. Rottningen heter ju Ingrid i Danmark. Hon borde ha haft den, tycker jag. Men du, jag måste fråga också det här med att sköta tulpaner. Jag tycker det är så mysigt med de här första som... Du har ju visat här hur du frasar om dem och sådär. Och sen... De växer ju så fort.
Ja, det är ju lite olika på olika sorter hur mycket de växer. Men när man kommer hem så tar man ett nytt snitt på dem. Det är bara rakt snitt. Man behöver inte krångla till det någonting alls. Bara så att man får av en centimeter eller någonting. Låt plasten eller pappret eller vad man nu har runt det hela vara kvar. Låt dem stå i kallt vatten. En timme ungefär. Så kan du ta plasten också. Så kan du arrangera din bukett. Sen kan du väl efter 2-3 dagar tycker jag ska byta till ett nytt kallt vatten. Och det kan du göra återigen efter ytterligare 2-3 dagar. Nu börjar närma oss slutet på vaslivet. Det är ju bara att ta och skära av dem. Tycker man att de blir för långa och gängliga? Vissa sorter kan ju bli helt fantastiska och välla över där och börja växa uppåt igen med sin blomma. Medan vissa behöver helt enkelt ta skära av lite igen så de ser lite propra ut igen.
Och det spelar väl ingen roll om jag kapar bort lite blad, för det är ganska mycket blad på en tulpan.
Nej, Det är ingenting. Alltså, den kommer ju att suga vatten ändå. Och det går ju att dra bort blad också. Det, tulpanen är... Den kan du verkligen... Klipp och glistra, tänkte jag säga. Du kan verkligen hålla på med den.
Sen, när är säsongen slut? Där tror du att ni tar sista tulpanen här?
Vi räknar, det är en väldigt sen påsk i år, så vi kommer hålla på ganska länge med en stor volym. Men slutet på april är väl, då brukar slutet vara för oss.
Jag är ju en sån där som är säsongsbetonad. Jag tycker det ska vara tulpaner ifrån jul och framåt, som sagt var, över april. Vad tycker du?
Jo, men det tycker jag också. Vi har våra tulpaner från första advent. Då har vi första tulpanerna färdiga. Och som vi som sagt, vi håller på till slutet på april. Och det finns då vissa. Vi har ju tulpanens dag den 15 januari. Vi har Alla hjärtan 14 februari. Och vi har ju lite andra högtider som är viktiga också. Det är då vi håller på med tulpaner. Det är vinter först och det är vårkänslor som kommer sen.
Håller med dig, ja. Men du, när tulpansäsongen är slut då, så blir det andra växter här i växthusen.
Ja, med start från vecka 7 här, alltså det är inte så jättelång tid kvar, så börjar vi på att plantera pelargoner och hängpelargoner. Och sen successivt vecka för vecka så börjar vi på att vi planterar hänglobelia, surfinia, snöflingor, ja, alla möjliga såna krukväxter som vi ska ha i balkonglådan i maj månad. Men de ska ju planteras mycket tidigare än så. Sen när tulpanerna börjar ta slut och i slutet på april, då får vi plats och ställa ut dessa växterna på bordet så de får börja växa och frodas.
Och de krukväxterna som ni kommer att sätta ut då, de behöver inte flytta på ändra temperatur eller så där ute?
Ja, tulpanerna, de odlar vi i ungefär 17 grader. Medan vårens växter här, de kommer att få 18-19 grader i början när vi planterar dem så att de trivs. Sen när vi kommer in i april, eller mars-april, då har vi ju solljuset och den värmer med oss också. Så då blir det lite grann vad det blir. Då kan det bli både på 25 och 30 grader kanske i växthusen.
Ja, sen är det dags för tulpaner igen då när krukväxterna är över?
Ja, när de krukväxterna är över, då börjar vi med höstens växter, cyklamen. Cyklamen, det är någonting som kommer att finnas i butikerna från augusti fram till november någonstans. Och de måste vi plantera i slutet på maj, början på juni. Så de kommer vi sedan ha i våra växthus över hela sommaren.
Cyklamen är en blomma som jag aldrig klarar.
Ja, men det där är ju en gammal skröna skulle jag vilja säga.
Säg inte det, ja, säg inte det.
Det är bättre sorter nu för tiden kan jag väl tycka. Men visst, men vattna inte för mycket. Låt någon blomma få börja vika sig lite grann där, att den börjar se torr ut. Och så ger du lite vatten då, men inte så mycket vatten. Och sen så går den 2-3 dagar och så ger du lite vatten igen. Den kommer att hålla länge.
Jag tackar dig för tipsen, Lars, men jag tror inte att jag kommer att klara den i alla fall. Någonting som jag frågar dig om. Varför startar ni inte en affär här ute?
Nej, vi är så pass stora. Så att en affär skulle ju inte sälja mycket av det vi odlar. Och då så skulle vi stå och konkurrera med oss själva mot andra affärer. Nej, det skulle bli väldigt tokigt tror jag. Utan våra växter, de finner ni i matvarubutikerna eller i blomsteraffärerna runt omkring i Sverige.
Och det får bli slutorden av Lars Hallberg. Tack så mycket för att vi fick komma.
Tack så jättemycket för att ni kom.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenedycare.se så hjälper vi. Forenedy Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Just nu skulle det allt smaka va med en härlig kopp Gevalia. Just nu skulle det väl passa va med Gevalia. Just nu skulle väl ej säga nej till en rykande kopp Gevalia. Häll upp kaffeglädje i din kopp Gevalia.
Ja, jag sitter här med journalisten och författaren Teta Ås. Och här ligger också boken Gevalia, berättelsen om familjen Engvall 1746-2024. Och det är Teta Ås som har författat denna. Hur kom det sig att du tog dig an den här boken?
Det var för att Torsten Engvall tände på min idé, eller rättare sagt vi hade gått med varsin idé om en bok om familjen Engvall. Och det tog 4 år för mig att uppvakta honom innan jag vågade göra det. Och så fick jag svar på 3 dagar. Jag har mycket att göra nu i september, och det här var 2018. Men jag ringer dig så fort jag kan i oktober. Och sen träffades vi, och på en lunch på Vinn som han då ägde, så kom vi överens om att det skulle bli en bok.
Så ni två hade bägge gått och tänkt då?
Ja, och han ville ju veta varför jag var intresserad av det. Och då hade jag några år tidigare gjort Handelskammarens 100-årsbok och intervjuat Torsten om hans roll i kammaren. Han var väl vicepresident, om det heter så, men en vice ledare var han i alla fall. Och då berättade han mycket om sina rötter, om sin anfader Jonas som kom från Jämtland. Och då berättade han samtidigt om hela traditionen, generationerna emellan. Och jag blev så fascinerad över att man donerade så mycket pengar generation efter generation till olika sociala och kulturella saker i Gävle. Och det ville jag skriva om.
Det föll sig liksom precis att ni kunde börja på en gång nästan då.
Ja, det enda han sa, för en sån här bok, Teta, så krävs det ömsesidig tillit. Ja, sa jag. Och jag ska bara berätta halva historien av respekt för den andra personen som berörs av det här. Men då berättade Torsten för mig att han hade varit sjuk, och de kunde konstatera så småningom att det var en ärftlig ovanlig lungsjukdom som ledde fram till att han 2013 transplanterades båda lungorna. Och han ville väl se hur jag reagerade på det där antagligen. Och då så skulle ju jag bidra med någonting som visade att jag hade förtroende för honom. Och det handlade om en liten person i min närhet som man var tvungen att ta bort ena lungan på när den här lilla personen var 1,5 år. Och då var Torsten nöjd. Då tyckte han att vi hade investerat i varann. Och det var ju så lustigt att det handlade om lungor för oss båda. Ja, ja. Och från det så knallade vi vidare.
Ja, och det tog ju faktiskt sin lilla tid. Och det kan man ju förstå. Boken är ju på över 350 sidor.
Ja, 370 till och med. Och det tog 6 år. Men Torsten gick ju bort 2020.
Ja, just det.
Och då var 200 sidor klara. Och då skulle ju Torstens bror och barn ta vid. Men de visste ju inte ens att boken fanns som manuskript. Eller åtminstone 200 sidor av den. Så det blev ju en period av sorg naturligtvis. Och att vi skulle mötas, apropå tillit. Att vi skulle finna tillit för varann. Och det tog sin tid. Främst på grund av att alla hade ju egna karriärer och var fullt upptagna med det. Men sen när vi hade hittat samarbetsformer så gick det som en dans, brukar man säga. Men det rullade på jättebra, och ett bra samarbete.
Ja, vad kul. Men du, jag tänkte, du måste ha sökt mycket på nätet, men i arkiv och sånt.
Ja, och utan nätet så skulle man ju inte kunna göra en sån här bok på så kort tid. Mycket googlade jag ju fram. Men jag var i kontakt med Riksarkivet, jag satt på Gävle stadsarkiv, jag var på museet, arkiv Gävleborg. Och sen så hade familjen mycket material bakåt i tid. Men det var ju inte samlat på något sätt, så att det har samlats till en historia över tid. Inte bara i form av boken, utan ett ett systematiserat arkiv hos familjen Engvall idag. Och det är Sven Engvall, Torstens bror, som har stått för hela det jätteprojektet.
Det är ju bra i boken, för det är mycket fotnoter och sånt här som man kan läsa.
Ja, det krävdes ju på grund av att jag hittade så mycket intressanta fakta. Och när jag hade porträtterat de här fyra Engvallarna, Jonas, Victor Theodor som började importera råkaffe, Ernst som började rosta kaffe och sen Sven Engvall som gjorde Gevalia till ett rikskaffemärke och så hans son Jakob som var Torstens och Sven Engvalls pappa. Nu har jag glömt vad du frågar. Ja.
Nej, men jag frågar just om att du hade mycket fot. Det är bra med mycket fotnoter och
ja,
sånt.
Ja, och det blev så därför att jag ville ge varje individ, varje person Engvall, en miljö att vara i, en tid att verka i. Det har känts som om jag har intervjuat tiden faktiskt, förutom
ja.
Människor.
Ja, ja.
Och det är väl därför att jag har varit journalist hela mitt liv och har intervjun som främsta verktyg.
Du fick ju mycket frihet också för egen reflektion över det här.
Ja, Torsten ville ha det så. Och det här finns ju i boken, så det kan ju inte göra någonting att jag berättar att när han sa det, egen reflektion, hade han en speciell tanke på sin farfar, Sven Engvall, att han skilde sig. Och då tittade Torsten bestämt på mig. Du ska skriva om allt som är positivt, ja visst, men även det som är negativt. Till exempel farfars skilsmässa, sa han eftertryck. Så att det finns mycket känslor i den här boken. Och det är ju fantastiskt att familjen kunde samlas kring Torstens önskan om att allt skulle berättas.
Mm.
För allt som finns i boken idag, eller jag kan säga ingenting av det, är omskrivet tidigare. Så det är en oerhört generositet som familjen efter, ja, sen 1700-talet har kommit fram till idag. De har blivit moderna så de kan berätta om sig och sitt älskade företag.
Jag tror att de flesta Gävlebor nu som är födda på 30-talet och lever kvar alltså framåt här nu, alla har någon, vad ska vi säga, koppling till Gevalia och Engvalls faktiskt. Alla vet någonting om släkten.
Tror du det?
Ja, men det tror jag. Det hör man ju.
Ja, och där kommer vi in på lite känsliga saker där jag av respekt för familjen Engvall varken vill säga bu eller bä. Men någonting som jag kan säga, det är ju att kafferep förr i världen som Victor Theodor var med och skapade här i Gävle i mitten på 1800-talet. De var inte alltid av godo.
Nej.
Där spreds det mycket, kan kalla det för tal, bakom ryggen på familjen Engvall.
Jo, det skulle jag kunna tro.
Ja.
Ja. Men du, hur kom det sig att den är utgiven på ett förlag, då, den här boken?
Torsten ville ge ut den själv först, för egna medel. För han ville lämna någonting till eftervärlden. Och det har ju slagit mig nu efteråt att han visste ju att hans tid var utmätt. Och det var väl förmodligen ett sätt för honom att förlika sig med att förr eller senare, ja, eller i närtid, gå bort. Och han gick ju bort 2020. Att han ville lämna någonting efter sig till barn och barnbarn och följande generationer. Och sommaren 2023 ville Torstens dotter Louise att jag skulle undersöka om vi inte kunde få ett förlag att ge ut den. Och det märkliga var att då var ju boken klar, därför att jag gör alltid en layoutmall först och bestämmer typsnitt och spaltbredd och rubriker och så vidare. Sen skriver jag rakt in i spalt, därför att då vet jag var jag har punkten någonstans.
Okay.
Då arbetar jag tidseffektivt och det blir billigast för uppdragsgivaren då. Så att vad jag hade erbjuda de förlag jag ringde upp, det var ju en färdig bok. Och två sa nej och en svarade inte. Och den fjärde, det var bokförlaget Atlas i Stockholm. Förlagschefen där sa ja utan att ha sett boken. Och då fick han mitt material till påseende. Och han vidhöll att han ville ge ut boken. Så gick det till.
Ja, kul.
Ja, det var jätteroligt. Och då skulle den ges ut under segmentet reportageböcker.
Jaha. Mm. Ja, ja.
Så nu när jag håller på att revidera boken, jag håller på att gå igenom den och ska justera lite saker, då kommer jag lägga till att det är en reportagebok. Det finns ett värde i det. Om inte annat så rent journalist.
Vi ska lyssna på lite musik nu, Teta. Och ja. Vad tycker du vi ska lyssna på?
Jo, jag skulle vilja att lyssnarna fick höra och verkligen lyssna till orden som barnen sjunger. Lalles Goliat.
Jaha.
Och det handlar om att, och nu fryser jag lite, att barn ska drömma stort och våga drömma stort. Och det passar ju faktiskt in på familjen Engvall och den här första engvallaren Jonas. För när han var 21 dagar gammal, då kallade familjen till nöddop. För de trodde inte han skulle överleva. Så sen när han var tonåring, då promenerade han, lämnade Jämtland, gick till Sundsvall och började arbeta som bodpojke. Sen 1837, då lämnade han in en patentansökan om vad han hoppades skulle bli den världens första dugliga propeller som konstruktion alltså. Ja, så därför har jag valt Goliat.
Ja, men då lyssnar vi på det först.
Ja, det gör vi.
Ja, då har vi lyssnat på Lale. Vi sitter här, Teta Ås och jag, och pratar just om hennes fina bok som hon har gett ut här. Man behöver ju inte vara intresserad av Engvallsfamiljen, för boken är ju så mycket mer. Det handlar ju mycket om Gävle i den här också. Det är man får se vackra byggnader och så. Det är väldigt fin layout i den, fina bilder, lätt att hitta. För det är jag som har jobbat på bibliotek vet att det är bra med register och innehållsförteckningar. Och det är bra att du har gjort det i boken till detta.
Ja, och det krävs ju ett register och det krävs fotnoter när det är så mycket fakta. Och verkligheten, det är ju fakta. Allt vi, där vi rör oss, där vi befinner oss, det vi tänker, allt i livet är ju fakta. Och de här stackars människorna, vill jag säga, Engvallarna som jag skulle skriva om, de behövde en miljö att röra sig i och verka i. Och då blev det mycket om Gävle, naturligtvis. Jag lärde mig jättemycket om Gävle. Jag är ju ingen historiker, men jag är nyfiken och ja... Om jag inte älskar min stad så tycker jag väldigt mycket om den.
Jag kan ju säga att jag tyckte när jag höll den första gången att oj vad den var tung. Men det förstår jag ju nu med alla dessa bilder.
Jag visste ju inte. Den väger 1,8 kilo nästan. Så när jag fick hem kartongerna, författaren får ju alltid en massa böcker. Och jag skulle sprätta upp den första kartongen och ta fram boken. Jag fick inte upp den. Och jag visste ju inte att den var så tung, så jag trodde att de hade packat i för trånga kartonger. Så jag överdriver inte när jag säger att jag fick en liten chock när jag fick upp boken. Så jag var tvungen att lägga den ifrån mig och så gick jag 2 meter därifrån och tittade bara på den. Så tänkte jag, nej, den där boken har inte jag gjort. Så att, ja, jag fick närma mig den på nytt. Därför att den hade ju bara funnits i en dator och sen utskrifter från tryckeriet för korrekturläsning och kontroll av layout och alltihopa det här. Så att jag föreställde mig inte 1,8 kilo bok.
Nej, jag har varit lite paff jag också när jag tog i den.
Ja.
Men du, faktagranskning måste du ha haft i den där.
Ja. Familjen står för allt som rör Gevalia och familjen. Gösta Karlestam har granskat all Gävles historia. Magasinsområdet har konservatorn Per Mattsson granskat. Sen allt som handlar om General Foods och försäljningen har Per Piscator, som var General Foods Gevalias första ekonomidirektör här i Gävle.
Han är ju känd av våra lyssnare, för han är med i våran panel, Per Piscator.
Ja, just Ja, en fantastisk person. Så vi hade ju ett samarbete under ett år för att kunna få till allting. Och sen hittade ju Torstens son Jakob brevväxlingen mellan hans farfar Jakob Engvall och General Foods. Då det blev känt för Jakob att han inte skulle få vara kvar. Men som andra har påstått så fick han inte sparken.
Nej, nej.
Han fick ett val mellan att avgå som vd och ta en annan post, men valde att gå. För han ville vara en arbetande person.
Ja, ja. Men det var någon tysk också som hjälpte till här, eller?
Ja, Dieter Stöpkehopf var foton. Och Dieter, han är en sån konstnär och en sån tänkare. Han är så lyhörd. Och vi har haft så trevligt och roligt när vi har pratat fram vissa bilder. För de skulle ju representera eller symbolisera nuet i en dåtid. Och där har vi kommit fram till jättefina läsningar tillsammans. Men Dieter har ju ett speciellt öga. Så att hela det materialet som han har levererat är ju unikt.
Det får man se om man tittar i boken.
Ja.
Men du Teta, jag tänkte det här oväntat besök. Reklamen som jag gillar skarpt. Det säger du, det var inte Gevalia.
Nej, det var General Foods. Men den som tillsammans med marknadschefen för General Foods efter försäljningen av Gevalia 71 och just oväntat besök pratade man fram tillsammans här i Gävle. Lennart Skilleqvist, marknadschefen Thompson heter hon i efternamn. Tillsammans med reklamföretaget Rubicon. De idéerna resulterade i oväntat besök. Och premiären var i mitten på 80-talet, 85.
Ja, ja.
Därför att 82, då började man exportera lyxkaffe till USA som prenumerationskaffe.
Jaha.
Ja, så jag blandade lite ihop de två talen.
Det är inte undra på, hör du, när du sitter här med den här boken.
Ja, så den första oväntat besökbilden, det är ju den här fantastiska, det här jättefartyget som lägger till vid en liten, liten kobbe med en liten stuga. Och det är en Gevalia stuga. Det har funnits på Gevalia paket sedan Gevalias tid.
Ja, ja.
Ja, i den där cerisrosa, om det är morgonljus eller om det är skymning, det vet vi ju inte.
Nej.
Men det var den första. Och sen följde ju massor. Och så de här installationerna i Stockholm och sen även i Gävle och Göteborg och Malmö. Och här nämnde ju du förut för mig ubåten.
Ja, tänk.
Ja, som togs upp på land vid rådhuset.
Ja.
Ja.
Ja, det har funnits mycket. Men du, vad heter det? De har ju även fonder. Ligger de kvar här i Gävle?
Ja, oja. Massor kan jag inte säga, men ett antal stora donationsfonder och stiftelser som instiftades de första på Victor Theodors tid. Och det var ju på 1800-talet. Mm. Och som präglar Gävle fortfarande, både socialt och kulturellt och om man ser till byggnader i staden.
Mm. Ja, det är bra. Ja, men Teta, du har levt med den här boken i 6 år. Hur känns det när du ser den och kommer du att kunna släppa det här? Nej, nu sitter du och redigerar, sa du. Eller vad sa du att du gjorde? Du gör om. Gör en ny upplaga kanske?
Jag förbereder inför en ny upplaga. Ja. Så kan jag säga. Och det tar ju inte så lång tid. Men det är väldigt skönt att få möta boken igen utan stress. Och utan annat mål än just att revidera där det eventuellt behövs, just att förbereda inför en ny tryckning. Nu börjar jag bli förälskad i den. Men vid första anblicken så var det inte kärlek, det var en chock. Men det har jag ju redan förklarat.
Ja, jag tycker du ska känna dig jättestolt över den här boken. Jag tycker den är väldigt vacker.
Jo, faktiskt. Den är vacker och den är läsvärd.
Absolut.
Och det handlar ju om, precis som du sa inledningsvis, så mycket mer än familjen Engvall. Men att familjen för första gången väljer att berätta om sig och varifrån den kommer och värdegrunder och alltihopa. Eftersom de har varit så förtegna i alla dessa generationer.
Mm.
Det är det mest fantastiska med boken.
Ja, jag säger än en gång, var stolt Teta Ås och tack för att jag fick prata med dig.
Ja, tack själv.
Efter det här reportaget med Teta så ska vi lyssna före bluesen på Count Basie, Green Angels. Thank you.
Med åren blir basen elektrisk. Och även om det är många som hävdar att basfiolen är ett musikinstrument, medan den elektriska basgitarren är en uppfinning, så är det ett etablerat faktum att de flesta bluesband numera använder elektrisk bas. Och idag ska vi uppmärksamma en av de största basisterna inom bluesen efter Willie Dixon. Det är Bob Stroger, och han får väl presentera sig själv i sin egen That's My Name.
You can call me anything you choose. Yes, they call me Bob Stroger. You can call me anything you choose. You can call me what you want to, but my real name is the blues. Well, I travel from Chicago all the way to Florida Keys. Every time I cross that bridge, Willie would look at me. You can call me Bob Stroger. You can call me anything you choose. You can call me what you want to, but my real name is the Blues. I am the Blues. I am the Blues. Blue. I am blue. People call me Bob Stroger, but my real name is Blue.
Första gången jag själv hörde Bob Stroger live var som basist bakom Otis Rush vid en konsert på Mariahissen i Stockholm i mitten av 70-talet. Då en yngling som uppenbarligen dragit upp ansenliga mängder av främmande substanser i näsbålarna utan framgång försökte övertyga Otis om att han skulle spela I've Got My Mojo Working. Jag trodde då att Bob Strogers breda leden bara handlade om att han tyckte ynglingens ihärdiga propåer om den speciella låten var så roande att han inte kunde hålla sig för skratt. Sen har jag förstått att Bob tycker det är så kul att spela att man som publik bara ser en stor hatt och ett ännu större smile ovanför basgitarren. Bob, som nu är 93 år, har en lång karriär att se tillbaka på. Han började spela i band i 20-årsåldern då han som självlärd gitarrist, inspirerad av sin svåger, kom att ackompanjera J.B. Hurto i ett band called The Red Tops. Bandet kallade sig så för att alla i bandet var basker med ett rött band över kullen. Under 15 år kom han så att spela bakom Eddie King innan han lämnade showbusiness för några år. Han återgick till branschen efter att ha fått rekommendationer att backa upp Otis Rush som han kom att turnera med under 70-talet. Bob kom också att spela med Sunderland Slim, trumslagen Odie Payne och Big Mama Thornton vid The American Folk Blues Festival i slutet av 70-talet. 2013 turnerade han i Europa med en grupp kallad The Chicago Blues All-Stars bestående av före Muddy Waters-gitarristen Bob Margolin och trumslagen Kenny Smith som är son till Willie Big Eye Smith. Och vi kan väl lyssna på Tough Times från 2013 års upplaga av Lucerne Blues Festival. Låten är skriven John Brim som spelat med Bigby Bronzy och Tampa Red och som avled 2003, 81 år gammal.
Me and John was talking and what he said was true. Seems like times are getting tough like they was in 32. You ain't got no money, your bills are past due. Tell me, baby, what are we gonna do? Tough times, tough times is here once more. Now if you don't have no money, you can't live having no more.
A good job, making me long hours a week. They had a big layoff, they got poor me. I'm broken, disgusted, in misery. Can't find a part-time job, nothing in my house to eat.
Tough time, tough time.
Down a grocery store. So I get them my food on time. The grocery man said, wait a minute. See how I do we stand. He said, I'm sorry to tell you. You too far behind.
Can't live
Senaste, och med tanke på Bobs ålder, kanske den sista gången jag hörde Bob live, var vid Mönsterås bluesfestival 2022. Och jag ska avsluta med en klassisk blues av Ma Rainey. Det blir C.C. Rider framförd av Bob Stroger and the Headcutters. Och den låten har jag ju spelat med flera andra artister tidigare i Seniorradion. Men det får bli allt för idag.
C.C. Rider, see what you have done. C.C. Rider, see what you have done.
C.C. Rider, C.C. Rider.
Well, you may make me love you. Now you may have come. Where I'm going, wait, baby. Won't be back before. Going away, baby. Won't be back before.
C.C. Rider, C.C. Rider.
If I find me a woman, won't come home at all. Oh, C.C. Rider, see what you have done. C.C. Rider, see what you have done.
C.C. Rider, C.C. Rider.
Well, you made me love you. Now you may have gone. Baby, won't be back before. Going with baby, won't be back before.
C.C. Rider, C.C. Rider.
If I find a woman, won't come home at all. Oh, C.C. Rider. C.C. Rider, see what you have done.
C.C. Rider, C.C. Rider.
Well, you made me love you. Now you're gone. Well, I'm going way, baby. Won't be back before. Won't be back before.
C.C. Rider,
C.C.
Rider.
If I find me a woman, won't come home at all. Well, I'm gonna buy me a shotgun, long as I am tall. Buy me a shotgun, long as I am cold. Well, I'm gonna shoot my woman. Get the cannonball.
Bluesinslaget där, som vanligt sammanställt av Sven-Erik Lundberg.
Så var det dags för veckans panel som ser lite annorlunda ut denna dag. Jag säger välkommen till Per Piscator, du är den enda som
gammal
är
ordinarie
medlem i denna panel. Ja. Bosanna Meschinski som har haft vänligheten att dubblera.
Tack.
Och så Sven-Erik Lundberg igen.
Ja, jag får vicka också.
Ja. Det är sjukdom och det är semesterresor och annat som ställer till det för oss idag. Och själv heter jag Mats Omvall. Vi ska börja med en ganska svår fråga. Igår måndag var det ju 80-årsdagen för befrielsen av Auschwitz. Och det kan man inte tycka så många olika saker om. Men min fråga är hur länge eller hur många år eller hur många generationer kommer det här att uppmärksammas? Alltså man tänker sig att om 10 år så är väl rimligtvis alla överlevare ur tiden, va?
Ja, det är de säkert.
Ja, och om 10-15 år kanske vi runt detta bord också är ur tiden. Och vår generation har ju inte levt med Auschwitz på det sättet som våra föräldrar gjorde. Alltså, är det viktigt att det hålls vid liv? Och i så fall varför, Per? Har du några tankar?
Jag såg på tv igår kväll en dam vars syster var väldigt mycket ute och pratade i skolor.
Ja, Heidi Frids syster.
Ja, precis. Och den här systern har tydligen varit tyst i alla år. Hon har inte velat prata om vad som hände. Men när systern dog, då har hon nu blivit aktiv. Men hon har inte många år kvar. Så att den levande testamenterna kommer ju att försvinna. Och vad vi har kvar är ju väldigt mycket böcker om. Mm. Alltså skrivna testamenten om. Det är en annan del också. Jag såg en uppgift, hoppas att den är sann, att det var fler faktiskt som mördades innan lägren kom till. Så man inte uppmärksammar. Och det är en del som har försvunnit. När man sköt så försvann i massgravar och så vidare. I de olika länderna som ligger i gränserna. Så ja.
Men om man tänker sig våra barnbarn.
De vet ingenting vad jag vet.
Vadå? Att...
Jag tror inte de vet någonting.
Nej.
Nej.
Kommer de att, när de är i våran ålder, att hålla det här levande? Nej. Vad tror Bosanna?
Nej, det tror jag inte. Det är ju så väldigt mycket elände i världen nu. Så tyvärr så tror jag att det kommer andra eländen som överskuggar det här. Mm. Det är ju tidens tand gör ju att det kommer att...
Kommer
ska säga, ett elakt ord förintas, det låter ju hemskt, men...
Nej, men det är bara ut.
Ja, på något vis. För jag vet inte hur mycket de läser om det i skolorna. Nog läser de väl någonting, men... Jag vet att vi får höra med våra barnbarn. Ja. Vi har ju vuxna barnbarn allihop.
Vad säger ni då?
Nej, det är väl barnbarnsbarnen i så fall.
Ja.
Nej, men det är nog som sa så här, att det kommer att ebba ut. Alltså, när inte de här som var med och kan ge ögonvittnesskildringar av det längre finns med.
Samtidigt kommer det ju påminnelser också när massdeportationer i USA nu kastar ju otäck skugga liksom mot vad som hände då.
Ja, absolut.
Då var det ett folkslag så att säga. Nu är det, man är sydamerikan, mexikan eller colombian, då ska man ut. Mm. Så att det är ju en liten... lite färgat av vad som har hänt. Mm. Och man kan väl hoppas att kanske det finns någon som påminner om att hörni, det här har hänt förr. Mm. Och då hade det hemska konsekvenser. Men man läser ju mindre. Barn och barnbarn läser ju mindre. Och så kommer leva kvar är väl poddar.
Ja.
Men det blir väl också inte fashionabelt. Och då dör det bort. Det som är skrivet det kan man ju inte... Jag hoppas inte vi ska ha bokbål som man hade under nazitiden. Så då kommer det att finnas kvar på det viset. Men det blir väl forskare som forskare i det. Mm. Det dyker upp rapporter då och då.
Ja, det forskas ju fortfarande i det.
Ja. Ja. Det finns en hel del konst på olika ställen. Både i Stockholm, i Berlin och på andra ställen som påminner om det. Det finns ju museer, speciella museer om det här. Så att det försvinner ju inte på det viset, men det blir inte lika levande.
Det blir inte lika relevant kanske.
Inte lika in på skinnet i alla fall. Nej.
Jag måste fråga, var det någon av er som läste Christian Ekenberg idag i GD?
Ja,
har inte hunnit
han, det. Nej, han är bra att skriva. Alltså.
Han är duktig.
Jag förstår inte hur han hinner med.
Nej.
Han är otroligt produktiv.
Helt fantastiskt. Var det något särskilt du tänkte på? Eller?
Nej, men det var ju om det som är mest aktuellt nu, västerut till exempel.
Ja, okej. Okay.
Men han hade skrivit det så bra och hänvisat till Jan Sjölund. Han som
Jan Sjölund.
Ja.
Nej, men lite grann det som Per var inne på, vad som pågår nu i USA, det är ju en spegling egentligen av det här då. Och att det här då, tanken på vad som hände i Tyskland och de länder då, att det, minnet av det försvinner, det är ju ganska skrämmande då.
Samtidigt som vi har diktaturens pånyttfödelse faktiskt i USA.
Ja.
Och andra länder.
Det är inte bara där, men det är tydligast där.
Ja, det kan man säga.
I detta demokratins främsta land.
Ja, just det.
Hoppsan.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, demokratins vagga har ju till och med Trump kallat det för.
Ja, precis.
Vilket visar en viss historisk inkompetens.
Precis. Ska vi lämna detta svåra ämne och kasta oss över någonting mer svenskt och konkret? Det tas ju steg nu för att tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Är det något bra eller något dåligt?
Inte? Nej, men det måste man väl få göra. Det tycker jag.
Ja, okay.
Det är ju rätt mycket regler kring det hela, vad jag förstår.
Ja, det får inte vara för stora volymer.
Nej.
Som
jag vet inte, är det fattat beslut nu? Att
nej.
Nej, det är inte riktigt klart. Nej.
Det är det inte.
Men
nej.
Mackmyra?
Jag tyckte det lät väldigt klart.
Ja,
i praktiken är det klart.
Ja. Men Mackmyra, de är för stora.
De är för stora. Så är det.
Sen, man får inte vara för stor och inte för liten. Man ska vara svensk lagom.
Nej, men poängen är att det får inte utmana Systembolaget.
Mm.
Nej. Och det gör det inte.
Nej.
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 Nej, det finns många andra, många andra som utmanar Systembolaget.
Ja,
med hemleveranser och allting.
Det fanns ju ett gäng killar då, 63, som åkte till Norge och handlade och sålde i bakluckan. Det var väl en konkurrens fast.
Ja. Nej, men det kanske också kan hjälpa till att få, nu tänker jag på vinsidan, jag bryr mig inte om spritsidan, att få upp kvaliteten på vinsidan lite mer och få ner priserna också. De viner som görs i Sverige, även om många tycker de är bra, så är de alldeles för dyra. Väldigt dyra, har ingen chans att konkurrera egentligen. Så att det finns mycket att göra.
Men är inte Systembolaget hotat då, menar du?
Nej, tycker jag inte.
Nej, det tror jag inte ett ögonblick.
Nej.
Och det här med att handla på en vingård, det är väl egentligen mer en turistisk fråga.
Ja.
Att inte köper man sitt fredagsvin där, utan det är någonting man köper när man är på ett besök.
Ja,
det är lite skoj.
Precis. Och det kommer vara länkat, vad jag förstår, till att man är på ett besök.
Ja.
Mm. Man besöker vingården.
Ja, och det är någon...
En guidad tur.
Precis, det måste vara något kring arrangemang.
Ja. Ja.
Jag läste till och med någonstans att det måste vara ett betalt besök.
Ja, okej. Okay.
Mm. Okay.
Okay. Ja.
Men om det är så många restriktioner, kommer det att ha någon som helst ekonomisk betydelse för producenterna?
Ja, det tror jag. Det blir tillskott i alla fall.
Ja, därför att det är inte alltid lätt att få in sin sortiment i Systembolaget. Så det är ett sätt för dem att få lite cash.
Mm.
Och det behöver de.
Ja.
De behöver cash, för det är många år lagring och så vidare innan pengarna kommer ut i andra ändan.
Du har ju också för kunden som köper det där, det är inte så lätt att komma ihåg att det är det där vinet jag ska ha och kanske till och med behöva beställa på Systemet.
Och som inte finns i alla butiker heller. Nej.
Och inte går att beställa, nej. Så kan det också vara.
Men vi gjorde faktiskt ett... Ja, vi är en liten grupp som provar viner. Och det finns ju många sådana grupper. Vi gjorde faktiskt ett test med svenska viner mot Bordeaux och Bourgogne-viner. Och det hade gjorts ett stort test i en av våra tidningar där faktiskt de svenska vinerna kom ut på toppen. Och vi gjorde en liknande test. Vi begrep ingenting. Vi tyckte inte de var prisvärda. Tyckte inte de var bra. Nej. Så att, det finns mycket att göra, det är det jag menar. Ja.
Men det handlar väl mer om tycke och smak, va?
Ja, men det är alltid tycke och smak. Ja, visst. Gomkänsla. Mm.
Vi ska prata om ett annat fenomen som har dykt upp i spalterna den sista tiden. Och det har man kallat för krympflation.
Ja.
Alltså att man inte förändrar priset, men väl... innehållet minskas då. Alltså det är, kaffepaketen har nämnts, men även chokladkakor tror jag.
Alltså det här har pågått länge.
Ja.
Kartonger med hälften luft och så är det nog lite grej på botten.
Precis.
Det är ju inget nytt. Det har pågått massor med år.
Men fenomenet är väl, ja, det har, finns ju naturligtvis, men om det blir ännu mer luft och ännu mer i botten,
det är ju
utan
värre.
Att priset ändras, det är ju det som...
Ja, jo, men det är samma fenomen. Man ändrar form på förpackningarna så det inte ska märkas. Och det finns inom alla produktområden.
Ja. Eller sluta ge ut tidningar på söndagen och ta lika mycket betalt för prenumeration.
Det är också
ett sätt.
Ja. Just det. Ja, just
det.
Ja.
Det var ju ett par tidningar någonstans på västkusten hörde jag igår som nu slutar helt med tryckta.
Ja. Gamla anrika Bohuslänningen.
Ja, det kanske det var.
I Uddevalla.
Ja. Just det. Ja.
Nej, men det är ju med stigande råvarupriser på vissa produkter, du tänker på kaffe framförallt. Råvarupriserna är extremt höga nu. Mm. Och nu skrämde ju Trump marknaden upp i topp också när han skulle ha restriktioner på Colombia. Det gick ju Colombia-kaffet upp så här. Mm. Det är ju ett sätt att hitta en nivå under mellan 70-80 kronor. Så länge man anger, man kanske borde ha större siffror på förpackningen. Att det är 450 istället för 500. Mm. Så okej, då accepterar man det. För man betalar lite mindre då. Så, ja.
Kommer ni ihåg när kaffe var lockvara? 9,90?
Ja.
Ja.
Ja, men det var ju så.
Ja.
Precis.
Nu får man ju passa på.
Ja.
Och som jag såg smör här, extra pris 56,90.
Ja.
Extra pris.
Ja.
Nu har de ju börjat sälja också lättsmör.
Jaså?
Som är istället för 80% fett är det 60% fett.
Jaha.
Och då är det lägre i pris.
Jaha.
Vad fyller de på med då?
Margarin eller?
Vatten skulle jag tippa. Mm. Ja.
Ja. Nej, men det är, på många sätt märker man det inte. Pågenskorpor som jag köper. Jag har aldrig räknat dem, men det verkar vara mindre antal i påsen nu.
Okay.
vad det brukar vara.
Men jag brukar ofta läsa, det står ju ett pris, alltså pris per kilo eller pris per styck på ägg till exempel. Och så. Jag brukar kolla på det.
Mm.
Faktiskt.
Det gör det?
Ja, det gör jag.
Mm. Ja, jämför priserna. Alltså. Mm. Ja. Det ska man väl göra som duktig konsument. Men apropå kaffe,
min ekonomi.
Apropå kaffe så kan man ju fråga sig, kan kaffe någonsin bli för dyrt? Alltså vi dricker ohyggliga mängder kaffe, vi och finnarna.
Ja, finnarna är värst.
De är värst. Så
att man kanske inte borde vara så rädd för att minska innehållet och kunna behålla samma pris. Bättre att lägga på en femma till, för då vi betalar glatt.
Man behöver väl inte göra som vi gjorde när Per och jag var. Man slängde ju stora mängder kaffe. Man bryggde nytt och slängde. Det gör jag inte nu. Jag gör mindre volym och dricker upp allting.
Ja.
Och värme på kan jag göra i mikron också. Det är helt okej.
Men hur är det på Systembolaget? Är det mindre procent i brännvinet?
Det är inte lägre i vinflaskorna.
Nej, inte whisky. Det är 40% i allmänhet.
Oh.
Det går nog inte att ändra på.
Nej.
Nej. Men kanske att en 75 blir en 73.
Eller 70. Eller 70.
70. Är det redan?
Ja.
Det finns ju en liter.
Men jag vet inte hur det gick med priset då.
Nej.
Nej.
Ja, det smyger sig in lite varstans. Vi ska byta ämne, tänkte jag. För något tag sedan så kom ju Socialstyrelsen, var det väl, med rekommendationer för en skärmtid för barn under 15, tror jag.
Mm.
Och nu diskuteras ju också en rekommendation för vuxna.
Mm.
Är det förmynderi eller är det ett slag i luften? Eller? Vad säger Per?
Jag skulle vilja rekommendera mer skärmtid för äldre.
Okej, okay, det var ju intressant.
Jag förstår hur du tänker.
För att äldre behöver det.
Det.
Man behöver det. Man har sån hjälp av mobilen.
Och det är så många som inte är där.
Ja.
Det är väl så du tänker.
Ja, precis. Mm. Nej, men det, man behöver för, man behöver en app för sina öron, till exempel.
Mm.
Man behöver, om man vill hålla ordning på blodtryck, om man vill hålla ordning på någonting annat, så sparar man information. Helt plötsligt så dyker det upp svart hål i huvudet när man tänker på ett namn. Jaha, nu försvann det namnet. Då kan man ju faktiskt leta rätt på det. Och skratta inte nu, men AI som AI nu har kommit fram är väldigt hjälpsamt. Fantastiskt hjälpsamt.
Mm.
Jag kan ge ett dåligt men bra exempel. Vi hade en vinprovning här i förra veckan med sydafrikanska viner. Och i den gruppen efter vinprovningen så brukar vi ha en soppa. Och då frågade jag min AI. Så då skrev jag, berätta om en soppa som passar till sydafrikanska röda viner. Då fick jag ett helt recept.
Mm.
Som vi lagade, den var jättegod.
Mm.
Vad AI gör då är att den kör igenom all information och kör ihop ett recept från det bästa, hoppas man gör att det är. Och det är ju jättebra.
Mm.
Istället för att slita håret och bara fundera, vad ska man hitta på? Då kommer det ett bra svar.
Ja, okay.
Så jag menar, för oss äldre, absolut.
Mm.
Kliv in i det, jag vet.
Men det här med max skärmtid, jag tror jag riktar sig mer kanske till medelålders.
Ja.
Såg ni tjejen på
40-50-åringen?
Ja, på lokalnyheten på tv igår. Hon skulle ju vara skärmfri i...
Ja, just det.
Var det 90 timmar? Nej,
det var tre dagar.
Det var
hon tog bort alla appar.
Ja.
Ja,
men hon fick smsa och hon fick ringa. Och
ja,
sådär.
Mm.
Hon klarade av det.
Precis. Mm. Jag skulle möjligen säga minskad skärmtid för småbarnsföräldrar.
Ja.
Kan ägna sig upp barnen istället.
Okay.
Går och tittar där och så ungen sitter och ropar på.
Vad säger Sven-Erik?
Ja, jag vet, jag tycker den här diskussionen så här, det är ungefär samma sak som jag hörde om tv när jag var barn.
Ja, men visst.
Alltså, föräldrarna ska ägna sig åt barnen istället för att titta på tv. Ja. Framförallt inte använda tvn då som barnvakt.
Tv var ju farlig också. Man fick inte sitta för nära, man skulle starta den i förväg.
Ja, precis. Och så var ju onsdagarna tv-fria.
Var det så?
Ja, i början där. För föreningslivets skull.
Ja, och så kom telefonerna sen och då var det ju livsfarligt. Då skulle man ju få cancer i öronen.
Det var jättefarligt.
Ja.
Så är det tydligen inte.
Nej, men jag tror det är rätt alltså, att för barnfamiljer då, att det är bättre att föräldrarna ägnar sig åt barnen än åt en
Man kan ju spela spel med barnen då, på en padda.
Kan man kanske också göra.
Jag tycker det är en lustig syn när man går i parken och där en förälder är barnet där. Mm. Barnet sitter med en sån här, föräldern går med en sån här och skjuter barnen.
Ja.
Mm.
Det är inte mycket kontakt.
Nej.
Men är det så att man tittar hela tiden i...
Nej.
Eller är det en myt det där?
Men unga människor gör det.
Ja, alltså när man är fångad, när man följer flöden, då måste man ju kolla hela tiden. Men om man inte gör det...
Jag tycker det är mer konstigt att de många unga människor alltid har musik i öronen. Min son som är 40...
Mm.
Han har alltid musik.
Alltid musik.
Ja, det är aldrig tyst. Alltså. Och jag kan förstå, han åker mycket tunnelbana, det slammar och sådär.
Men att gå i Bologna till exempel och höra på musik istället för fågelsång, det upprör mig.
Ja, på gymmet är det ju många som har lurar.
Ja, jo, men det kan ju vara för att man behöver ha lite sådär.
Nu har inte fåglarna kommit än. Alltså.
Nej, okej. Okay. Hörrni, vi måste sluta här.
Oj.
Ja.
Ja.
Ja. Så illa är det. Ja. Bosanna, tack ska du ha för din medverkan.
Tack,
du återkommer nästa tisdag.
Ja, ja.
Och Per, det dröjer ett tag till.
Ja.
Och Sven-Erik vet man aldrig vad man har.
Ja, nej, det blir väl blues i alla fall.
Ja, just det.
Ja, det är bra. Det är bra.
Nu blir det ett reklam.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då börjar närma sig klockan 11, där vi, Timo och jag, är klara för idag. Men då kan jag tala om att nästa vecka, då ska Karin Fagerlund ha bjudit in Göran Oskarsson. Han verkar vara nyss hemkommen ifrån Ukraina, som har varit med saker dit igen. Spännande att få höra hur det ligger till där nere nu. Och ska jag titta på vad som händer i veckan, så såg jag någonting här som sånger till kaffet. Det har funnits förut, förstår jag här, att på tisdagarna, alltså som idag, på Frälsningsarmén på Waldensrumsgatan klockan 14. Sen har vi den här dagboksläsningen helt privat på Musikhuset på onsdag den 29 första klockan 19. Och jag tänkte försöka leta upp någonting mer. Jo, på teatern på torsdag är det öppen repetition på Dum jävla fågel på Folkteatern. Och det är klockan 18.30 om man vill gå och lyssna. Och därmed så tror jag att Timo och jag kan tacka för oss. Och vi är så glada att ni lyssnar på oss på Seniorradion. Och ni får gärna höra av er om ni vill höra något speciellt. Jag hoppas att vi kan fixa det. Och vi tänker marschera ut till BAO. Den orkester, man hör inte dem så ofta på radio nu. Men nu ska ni få höra dem. Och passande låt också. Marsch pannkaka.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.